Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej alla goa lyssnare och helt hjärtligt välkomna.
Det var bra, fortsätt.
Nej.
Jo, det var skönt att jag slapp.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Mål
med! Mål med!
Tack för mig.
Med oss här idag har vi Linnea,
Nelly,
Moa,
Rebecca. Ja.
Ja, det var det.
Det var det. Tack och hej. Ja, hörs nästa vecka.
Det var det jag hade att bidra med idag.
Men vi har en vikarie. Du har varit med förr.
Ja, gammal gemet.
Exakt. En så känd säga. Gammal röst.
Det har varit många vikarier nu det senaste.
Ja.
Mm. Det är vikariesäsongen.
Ja, verkligen.
Mm. Mm. Covid blomstrar på nytt. Ja. Då är det dags att skaffa vikarier.
Precis.
Nej, du. Tori i Linköping.
Ja.
Så ni får en gammal jävel med nackspärra istället.
Ja. Det är väl snarare avsaknaden av pandemi som gör att vi behöver ha vikarier. Man har så jävla mycket åtaganden hela tiden.
Det är sant.
Ja.
Mer pandemi tycker jag.
Det var ju lättare att hitta dagar att spela in under pandemin för att då gjorde vi inget annat.
Ja. Då hade man inget liv förutom podden.
Mm.
Exakt. Men hur så jävla mycket skit hela tiden.
Ja. Det är också lite the time of the season, tänker jag.
Mm. Det är alla nyårsskapta och alla hjärtans dag skapta barn som fyller år nu.
Ja, precis.
Så är många födelsedagar.
Det är det.
Mm. Usch, jag hatar både nyår och alla hjärtans dag.
Ja, jag med.
Jag har inte ens tänkt på att vi knullades fram under den tiden. Du och jag.
Ja, jag med.
Linnea.
Ja.
Mm.
Romantisch.
Jag knullades fram på midsommar.
Mm.
Ja. Att föredra ändå.
Och du är ett jul.
Nej, men jag gjordes ju i labb.
Ja, ja.
Jag är ju provrörsbarn. Ja, okay, så det vet inte. Oklart.
Mm. Labrador.
Labrador.
Det är Rebeckas stjärntecken.
Labrador. Vad heter det? Labradorus stjärnteckenes.
Det heter ju lejon och skorpion. Det heter ju inte lejononus och skorpion.
Men det heter ju typ Sagittarius.
Det är ju bara på engelska.
Ja.
Just det.
Ja. Sagittarius.
Är du Sagittarius eller?
Jag är Scorpio.
Scorpio.
Wild and free.
Vi ska köra lite trendspaning.
Mm. In- och utelista.
Ja.
Ska vi köra, varsin inne?
Nej men varsin, det är väl jättebra varsin inne.
Ja.
Och sen varsin ute.
Ja.
Och som vi har sagt tidigare när vi har kört trendspaning. Vi vet ingenting. Vi är bara
här för att underhålla.
Vi vill bara göra content.
Ja.
Så ni behöver inte bli upprörda och ledsna ifall vi säger att det är fult med raggsockar. Och ni precis har köpt ett par nya dyra jättefina.
Stämmer.
Precis. Förlåt,
den som har köpt nya dyra fina raggsockar kan faktiskt gå och gråta. För jag kan säga att det var inte men snälla, ett livsinvestering. Nelly, din innespaning då, det första.
Just det. Min första innespaning är ju väldigt göteborgsk då. Men det är ju de gamla spårvagnarna. De tycker jag är inne nu.
Du får nog utveckla vad du menar.
De nya spårvagnarna hatar jag.
Vadå, de som har dörrar på båda sidorna?
Ja.
Hatar du dem?
Ja.
Varför då?
För det är en sittplats. Ska jag åka till mitt jobb? Ska jag åka 40 minuter och stå upp?
Det är faktiskt en väldigt
Det är fan orimligt.
Spaning. Jag tror inte att jag åkte en sån spårvagn.
Jag har gjort det. Jag håller helt med dig. De är
ofta, alltså.
De är inte de är cancelled. De gamla vagnarna är inne. Men de är
Jag hatar ju spårvagnar överlag. Jag tar ju alltid bussen om det finns en möjlighet att ta en buss. Mm. Så det är nog säkert därför jag inte hamnat på en sån spårvagn än.
Är det fruktansvärt?
Ja, det är väldigt luftigt och högt i tak. Men ja. Det finns ingenstans att sitta.
Nej. Men så står man dumt. Där liksom. Och jag lägger till en liten sån underkategori till min spaning här då. Att det är också jävligt ute med folk som har stor ryggsäck på spårvagnen. Ja. Så står man där packad som en sill och har någons ryggsäck i ansiktet som tar upp typ 3 platser. Släng av den, ta bort, avgå.
Den får man ha i knät.
Nej, men jag blir så arg.
Men jag känner lite samma, för det är den där öppna delen som man tänker är modern och fräsch och så här. Det är ju precis samma som har hänt med nya bussarna.
Ja.
De är ju helt öppna där bak.
Ja.
Och golvet är snett. Det är fortfarande trappsteg och liksom olika höjder på det. Vilket gör att det inte är ett utrymme för barnvagnar eller för väskor eller någonting.
Eller ens det är bara man som att man ska
sitta.
Det är typ som att man ska umgås. Ja. Alltså så träffa folk.
Alla sätten där bak är riktade mot varandra. Ja. Och så har man förlorat typ 8 sittplatser på att göra den grejen.
Det är så här, man åker till jobbet. Man ska inte gå till en jävla syjunta och sitta och så här, dricka te och prata. Med
jag tror att nästa bokklubb ska jag ha längst bak på 17 bussen.
Vi borde ha ett nytt inslag på den som är: hur tänkte de? Eller något sånt där.
Det borde vi faktiskt.
Och så bara så här, hur fan tänkte de?
Det ska jag skriva upp.
Moa, din innespaning då?
Det är väldigt inne att ha bra självförtroende just nu. Känns som. Det känns som att det är väldigt inne att man så här står på sig och kör sin grej och det man själv tror på, att man tror på sig själv och så här kör sitt race up.
Alltså jag har mer att säga om detta, men det kopplar jag till min nästa innespaning, så jag håller lite på det.
Okay. Men det känns som att det är så här, det är inne att tro på sig själv och det är inte lika mycket jante längre och så här, men det är okej att man liksom
man får ta lite plats. Men jag håller med, jag tycker också det känns som att det är liksom trendigt att så här, aha, men jag bryr mig väl inte.
Och så här, ja, men jag vill göra det här och jag vill skriva den här boken. Eller jag vill, det är väl på gott och ont, men det känns som att det är lite mer så inne med det.
Jag håller med.
Jag med.
Rebecka?
Yes. Superinne att försöka sluta snusa eller röka på grund av dålig ekonomi.
Jaha, det är som anledning.
Lågkonjunkturen. Det är för dyrt. Det är så jävla dyrt, alltså. Man kan fan inte leva med det här. Jag måste sluta. Nu lider jag så jävla hårt av det. Så kommer det vara på varenda arbetsplats i hela
men
Sverige.
Men också av en hälsogrej, tänker jag. För det är så här, hösten kommer. Det är oftast då folk börjar så här, nu ska jag ta tag i livet. Och efter sommaren och semestern. Bara, men nu ska jag skapa nya rutiner. Och bra, göra bra val. Och så här, om jag slutar med snus och skit. Och nu ska jag ha lite så här... ta hand om mig själv och vara lite så här self-care.
Ja, precis. Ja, men det känns också som en rimlig anledning. Men jag tänkte framförallt på det ekonomiska.
Men om man typ har barn och familj, då kanske man inte har råd att fortsätta. Man kanske inte vill ge sina barn havregryn hela tiden.
Ja, precis.
Och då kanske man får välja sina egna eller välja bort sina egna behov. I form av nikotin då.
Ja.
För att ha råd att ge sina barn en varierad kost. Ja.
Nästa.
Okej. Men vi återgår här till det här med bra självförtroende. Moas spaning. För att min spaning på saker som är inne. Det är killar som har buy wife energy och big dick energy.
Vad sa du? Buy wife?
Buy wife.
Vad är det då?
En bisexuell fru.
Ja.
Att de har energin, att de har en bisexuell fru.
Ja, det är en speciell typ av killar.
Just det.
Som har, alltså, bisexuella tjejer gifter sig med en speciell typ av killar.
Ja.
Och att man har både då den typen av personlighet men också big dick energy.
Mm.
Det är väldigt sådär... alltså det är något positivt.
Ja.
Bara så att man är med på det. Det är en väldigt bra typ av
alltså,
person.
Alltså big dick energy. I mitt huvud klingar det negativt, jag vet inte varför.
Nej men alltså big dick energy, det är ju inte det här liksom snubben som har sportbil och är bro. Det är ju small dick energy. 100%.
Big dick energy är ju den som liksom har på sig sina sletnaste träningskläder och ändå liksom ser ut som att så här, ja, det är lugnt. Jag är snygg.
Har självförtroende, är skärmig, ödmjuk. Mm. Man behöver inte liksom kompensera inte för någonting eller låtsas med sin personlighet, utan man kan vara trevlig för att man är så trygg i det här bra självförtroendet, att man har en redig döse mellan benen. Det tillför så mycket. Och en fru som är bi.
Ja.
En bisexuell tjej kanske blir attraherad av en snubbe som är något mer feminin.
Men det är ju också därför de två går hand i hand. Ja. För att en person som har big dick energy behöver inte hävda sin maskulinitet.
Exakt.
Liksom.
Precis.
Och hävda sin styrka och match och så här.
Den gömmer sig i brallan.
Ja, det är väl inne.
Jag håller med.
Håller också med. Japp, japp, japp.
Ja.
Ute.
Första ute hör ihop med min sista inne. Det är ute var feminist. Delvis på grund av det politiska klimatet märker vi tydligt. Det är superute. Men också på grund av att våra big dick energy män steppar upp, så får inte behovet att driva sin feministiska kamp lika stort längre.
Mm.
Så att man backar lite i det och lutar sig mot att jag vann. Jag orkar inte liksom mer. För att jag har samma lön som Pelle på jobbet. Och jag har en partner där vi delar jämställt.
Jag tänker mer att feministerna backar nu efter valet. Nu när vi fick bevis på att folk är så jävla dumma i huvudet. Att vi så här, men låt det ske då. Liksom så här, då backar jag nu då. Så får vi se hur fucking illa det kommer bli här nu då. Och då kommer alla förstå sen att vi hade rätt.
Vi är så här, vi har ju sagt det här. Det är exakt det här vi har sagt. Skitsamma då.
Men det är ju ena halvan till det, tänker jag. Det finns ju den politiska delen.
Sen finns det vinsterna också.
Sen finns det positiva i det också.
Ja, jag är beredd att hålla med.
Ja, men typ så här, alla så här kroppsaktivister har ju så här, helt plötsligt börjat bli smala nu också.
Ja.
Och så här, alltså typ såna grejer också som är så här, alla bara skiter i allt viktigt och bara så här, jag går med strömmen nu för jag pallar inte mer typ.
Det har jag också tänkt på. Vad är det som sker? Alla var inte bra eller vad? Nej. Alla var inte bra som de var eller? Nej, usch och hemskt.
Ja.
Då kommer jag med något väldigt ytligt här då istället. Och då skulle jag vilja säga jeans eller jeans, vad man vill.
Nej, absolut inte vad man vill. Absolut inte.
Du vet att säga jeans.
Ja, men jag säger inte jeans, men jag vet ju att vissa säger jeans. Ja, men, eller jeans.
Men det får man inte.
Nej.
Okay. Det bara.
Nej, ta bort det. Klipp. Jeans. Med, som är liksom lite ljusare liksom framme på låret, att de är liksom mörka men så är det lite ljus. Alltså jag vill klippa dem. Jag vill slå dem. Alltså jag blir så
de är lite nötta.
Nej men liksom.
Man har haft någon som har suttit
och de ser inte ens nötta ut, utan det är som ser verkligen helt nya ut och ser det liksom förslitning.
Super ute. Jätte ute.
Jag vill bara.
Nu känner jag mig som en sån gubbe som bara, varför köper du jeans som är trasiga?
Ja, men jag
köper inte jeans med hål i.
Folk får gärna känna så om det här, men jag känner bara, ta av dem nu. Bort, rensa ut alla butiker med de jeans. Jag vill aldrig mer se såna jeans. Tack.
Håll med.
Jag vill aldrig se såna med hål i heller, för jag är en sån gubbe. Jag skulle aldrig köpa ett par jeans som redan har hål i sig. Varför ska jag göra det?
För det är snyggt.
Nej, det är
men det är också
det.
Lite störande, för ibland kan jag så här hitta ett par jeans. Och känna så här, fan vad snygga de var. Det är ett litet hål vid knät. Jag köper dem inte. För att det är hål i dem.
Det är samma här.
Det känns också alltså, så ute att ha håliga jeans. Alltså det var ju väldigt inne ett tag. Det skulle nästan vara så att halva snoppen hängde ut liksom. Det skulle vara en reva liksom. Du köpte ett halvt par jeans.
Också så här reva så att fickan som är inuti liksom sticker ut ur hålet.
Såna jeanscoach där fickan.
Och det är väl jättepraktiskt och prisvärt för oss att göra jeansen. För du liksom behöver inte ha så mycket tyg om du ska ha halva benet ute ändå. Men...
Det är som sådana klänningar som har en arm. Ja. Här, de här jeansen har ett byxben.
Ja. Lite som när man blir snuva på sitt bröd. När man handlar ett bröd och ser det ett hål rätt igenom. För det har jag varit med om. Och jag blev så irriterad. Så tänker man att det här är ju genuint, va? Det här är gött bröd. Mm. Nej. Det är inget bröd. Det är kanter. Det är ett skal. Det är en fasad. Det är en fasad som bärs upp av ett hål. Så det var ju gott att smöra.
Eller så är det så här cool som de på TikTok och så här knäcker ett ägg i stekpannan i det här hålet.
I det hålet, ja.
Coolt. Inne.
Inne var det. Japp. Så gott.
Men ja, jeans med
ljusa partier. Nya förslitningar. Ja. Släpp dem. Släng dem. Ja. Ja. Moe.
Ja, no. Tinder och dating i uttaget. Det är så jävla ute alltså.
Ja. Var vi inte på inne nu?
Nej, ute.
Du pratade om jeansen.
Ja. Gud ja. Jag fick mer smak.
Nej, men alltså dating och Tinder och de här apparna. Och det är så jävla ute nu alltså.
Ja.
Mm.
Alltså, förr var det ju inne så att man gick på... Eller folk gick på dejter varje vecka och hade 15 olika konversationer igång samtidigt och sa, men folk orkar ju inte längre.
Nej.
Det är så här, man börjar prata med någon, eller man skriver till någon, den svarar och man bara, nej, jag vill inte, precis. Jag orkar inte. Det är, nej. Utan det är nu för tiden vill man väl hitta folk i sammanhang som man är i.
Mm.
Alltså så här, ja, men det är logiskt att träffa någon på en gemensam fest eller gemensam tillställning där man gör någonting som intresserar båda två. Mm. Och man bara, vi har redan ett intresse gemensamt som vi kan prata om. Mm. Istället för att typ sitta på Tinder och bara, vad tycker du om hundar? Vad gillar du? Jag gillar promenader. Bara, men fan, jag gillar inte att gå på en promenad. Alltså så här, det är så jävla ytligt och tråkigt.
Fula fiskar där, så att det är...
Bokstavligt talat fiskar också.
Ja, och bokstavligt talat fiskar.
Och folk som lägger ut när de har skjutit rådjur och så här, håller det ett dött jävla rådjur och bara, är jag sexy nu? Så här, det här med min minidick aura liksom.
Också att folk har ingen skam där.
Nej.
Alltså, jag var inne på Tinder för, alltså nu har jag varit inne i veckan bara för jag har varit så här uttråkad och bara, här kanske man skulle gå in igen. Mm. Och så matchar jag med någon snubbe som den första han skriver då är, har du testat pegging?
Nej, men.
Men alltså sluta.
Alltså det enda jag svarade var en sån här emoji med en person som håller liksom en hand för ansiktet och bara så här. Vad är det här? Alltså
nej, men dating är ute. Men jag tror det också hänger ihop med det jag sa förut. Självförtroende. Jag skulle vilja säga mer så här självständig kanske istället.
Mm.
Att det hänger ihop liksom så här att man, men nu gör jag min grej.
Ja, precis.
Och så här fuck the rest. Typ så här, hittar jag någon, då hittar jag någon längs vägen på min resa här. Men jag tänker inte liksom svänga om och ta en infart tidigare för att på grund av någon annan eller så här.
Men också kanske att man har fått lite självinsikt under de här pandemiåren att så här, nej, vet du vad, jag förtjänar bättre.
Och vad är det som är viktigt egentligen?
Nej, ska jag lägga min energi på det? Nej, det ska jag verkligen inte.
Kör hårt. Veckas spaning. Sista utegrejen, pasta ute, framförallt när den lagas av killar och de talar om att man ska ha lite pasta och att det är
ja, det har varit så jävla mycket nu med Benjamin Ingrosso, men också Bianca Ingrossos pojkvän som har någon sån pastakanal på YouTube. Ja. Typ. Ge oss snabbmakaroner och ketchup.
Snubbar som gör pasta har ingen big dick energy.
Nej, de har chill också när de ska tala om för en gång efter annan att man måste ha parmesan. Och man inte ska rivas på det här sättet. Det ska inte läggas på i grytan, det ska läggas på vid servering.
Man ska fan inte ha gräddig carbonara! Ja. Och med det går vi över till veckans fall.
Men vi kör.
Yes.
Mm. Det här är en jävla röra alltså. Det är två luriga gubbar på varsitt håll som håller på och krånglar. Den 3 juli 2002 landar polisen Valdemar Davidsson tillsammans med sin yngre kollega Harry Eriksson i Nightmute, Alaska. De har blivit ditflugna då från Los Angeles där de bor för att assistera den lokala polisen i en mordutredning. Nightmute är alltså pyttelitet. År 2000 bodde det 208 personer där. Alltså det är tiny, tiny place. Man förstår ju att de behöver liksom skicka in någon utifrån då. För att hur fan kan man hitta en misstänkt bland liksom 208 personer som man känner sen man var bebis typ? Nej, det är så konstigt. Dryga 90% av befolkningen i staden tillhör amerikansk... Vad heter det? Amerikansk ursprungsbefolkning.
Ja.
Ja. Det ligger typ i höjd med Norden. De har midnatt sol. Folk reser med hundsläder på vintern till lokala mataffären och sånt. Ni fattar. Veckans huvudperson då, Valdemar Davidsson. Han är i 60-årsåldern. En luttrad så gammal mordutredare. Han har liksom fått en hel del press genom åren för hur han har lyckats se samband typ som ingen annan har kunnat se. För han har satt ett helt gäng dummisar bakom lås och bom. Och han har gjort det med stil, helt enkelt. Han är också, som man kanske kan förstå, en mycket stressad man. Med grava sömnproblem. Inte bara för att han just har rest över halva USA precis nyss. Men också för att han är huvudpersonen i en internutredning inom polisen. Där han åtalas för att ha planterat bevis. Offrets blod i en mördares hem. Så här är hemlis nummer ett då. För det här vet man ju inte då, den 3 juli. Men det är precis vad han har gjort. I efterhand så har Valdemar erkänt följande. Jag håller det väldigt kort här för det är hemskt. Men det är i alla fall en ung pojke som har kidnappats av en pedofil. Den här pojken utsätts för fruktansvärda saker i 3 dagar innan han hittas död. Det finns då inte tillräckligt mycket med bevis för att döma den här äckliga pedofilmannen. Och han riskerar då att gå fri. Valdemar kan typ inte leva med det. Så på något sätt lyckas han få tag i offrets blod som han liksom skvätter på mordplatsen. Sen övertalar han sin chef att få göra en till genomgång av platsen och då hittar han bevisen som han själv har planterat. Den här pedofilmannen döms då till döden och dödas strax innan den här internutredningen börjar.
Oj!
Eller hur? To say the least. Valdemar och Harry har då blivit inkallade till Nightmute för att utreda mordet på 17-åriga Katja. Hon försvinner från sitt hem fredagen den 27 juni och 2 dagar senare hittas hennes kropp på en soptipp inlindad i plast. När kroppen hittas så är hennes hår nytvättat, naglarna är nyligen klippta. Hon bär en dyr klänning som inte är samma klänning som hon hade på sig när hon försvann. På kroppen kan man se en hel del blåmärken, men i övrigt så ser det knappt ens ut som ett mord utan som en olycka eller typ en hjärtinfarkt. Katja hade 2 stora intressen, dyra kläder och deckarböcker. Hon spenderade majoriteten av sin tid med sin bästa vän Tanja eller sin pojkvän Robbie.
Börjar bli
svårt att hitta fingrerade namn. Nu har ni fått lite bakgrund då. Nu fortsätter liksom storyn. Samma kväll då som Valdemar och Harry har landat i Nightmute så sätter de sig på en restaurang för att äta lite middag typ. Personalen på restaurangen vittnar om att de är osams, de här 2 kollegorna. Och att de högljutt diskuterar kring den här internutredningen som pågår. Då. Och Harry är väldigt tydlig mot Valdemar. Att så fort de är klara i Alaska och de kommer hem så kommer Harry att vittna mot Valdemar. I utbyte mot immunitet. Jag vet inte om de har diskuterat det här innan. Eller om det är typ först nu som det uppdagas. Men Valdemar höjer i alla fall rösten och är typ så... Vad tror du att det kommer leda till? Tänk om jag blir misstroendeförklarad och brottslingar som jag satt i finkan blir fria eller kanske får förkortade straff. Vad blir konsekvensen typ av att du ska ha immunitet? Och Harry i sin tur höjer också rösten och säger att han inte bryr sig och att han inte vill hamna i skiten och att han tänker säga allt som han vill säga och allt som han vet i en rättegång. Valdemar blir rasande, reser sig upp och stormar ut innan de ens har fått sin mat. Dagen därpå då så möter de upp den lokala polisen och åker för att förhöra offrets pojkvän Robbie och bästa vännen Tanja. I förhören framkommer det då att Katja var otrogen mot Robbie och att Robbie var våldsam mot Katja. De här båda, Robbie och Tanja, sådana jävla störiga tonåringar. Så de är verkligen 17 år och de fattar ingenting. Det blir så uppenbart i de här förhören att de försöker så play it cool typ. Att de ska liksom låtsas som att de är helt opåverkade fast en av deras liksom bästa, närmaste personer är död. Så det blir så uppenbart att det är fel reaktion. Och jag typ bara tycker det är så pinsamt. Skäms. Senare samma dag åker Valdemar, Harry och ett team ur den lokala polisen till platsen där Katjas kropp hittades i jakt på fler bevis. Det är liksom kallt och det är ganska tät dimma. Och i sitt, men under tiden de jobbar liksom, så ser de en beväpnad figur typ uppenbara sig. Och avfyra ett skott som träffar en av de lokala polismännen då i benet. Sen springer den misstänkte och de tänker typ att det här kan ju vara mördaren. Så Valdemar och Harry springer efter och ett kaos utbryter och i dimman går det ett skott av. Det är Valdemar som i tron att han skjuter mot gärningsmannen i själva verket har skjutit Harry. Så här har vi då hemlis nummer 2. För när Valdemar upptäcker att han har skjutit sin kollega så försöker han typ stoppa blödningen och förklara att han sköt av misstag och så här, men det är för sent. Och Harry avlider där på platsen. Och när resten av polisteamet kommer några minuter senare så säger Valdemar att det var den misstänkte som sköt mot Harry. För hur skulle det se ut typ i hans internutredning? Om den som tänkte vittna mot honom plötsligt är död. Ingen kommer liksom köpa att det var en olyckshändelse även om det var det. Den här händelsen påverkar Valdemar jättemycket. Han hade ju rejäla sömnproblem sedan innan på grund av stress. Men efter det här så är det liksom helt omöjligt för honom att sova. Och så är det ju midnattssol där i Nightmute. Ljus dygnet runt. Något som ju är skitjobbigt om man inte är van vid det. Och nu när han då dessutom har råkat skjuta sin kollega så mår han ju ännu sämre. Så senare på natten när han ligger sömnlös så kommer han på att polisen kommer ju obducera Harrys kropp för att ta reda på vad det är för en kula som han har skjutits med. När man obducerar Harrys kropp så kommer man upptäcka en 9 mm kula som matchar Valdemars tjänstevapen eftersom det var det han använde när han sköt sin kollega då, av misstag. Så han drar ut mitt i natten med sin privata, jag vet inte vad det här innebär, men .38 mm. Det är en mindre pistol.
Ja.
Med en mindre kula. Mm. Ja. Så .38 mm pistol har han med sig. Sin privata pistol. Den har han inte registrerat att han har med sig i tjänst. Liksom. Så skjuter han en kula i en roadkill som han hittar. Och sen så tar han ut den, gör rent den, åker till bårhuset där han bryter sig in. Hittar Harrys kropp och byter ut kulan. Så att han inte ska kunna liksom kopplas till då, den här skjutningen. Valdemar är uppenbart påverkad av sin sömnbrist vid det här laget. I hans hotellrum så ser städerskan att han har tejpat upp svarta sopsäckar över fönstren. Trots att det finns både mörkläggningsgardin och tjocka gardiner. Och på nätterna när han ligger vaken så vet han typ inte vad som är hallucination eller vad som är dröm eller så här. Han är bara confused. En natt ringer telefonen på hotellrummet. Valdemar svarar och i andra änden är det en mansröst som säger: har du svårt att sova? Och sen så säger mannen i telefonen: jag såg hur du sköt din kollega. Nu är vi partners i det här. Och sen lägger han på. Dagen därpå är Katjas begravning. Och under begravningen ser Valdemar då bästa vännen Tanja och pojkvännen Robbie stå väldigt tätt tillsammans. Efter begravningens slut erbjuder Valdemar Tanja skjuts hem. Och i bilen så försöker han typ fråga ut henne. Men hon i sin tur då försöker flörta med honom. Något som gör att han tappar det. Så han kör henne till soptippen då där Katjas kropp hittades. Och Tanja bryter ihop och är uppenbart väldigt rädd för honom. Och erkänner att hon var tillsammans med Robbie kvällen då Katja försvann. Hon säger att hon skäms så mycket för det här. Så att hon aldrig kommer att ge Robbie ett alibi. Hon berättar också att Katja var med någon annan den kvällen. En mystisk man som hon eventuellt då hade en affär med. Som hon brukade träffa ibland. Och som hon aldrig har liksom berättat någonting om. Tanja ger då Valdemar någon typ av information. Alltså ett alias eller ett namn eller så här, en plats eller någonting. Kring den här mannen. Och på något sätt lyckas då Valdemar klura ut vem den här mannen är. Så då han tar sig helt rätt och slätt bara till den här mannens hus. utan husrannsakan eller något. Han bara åker dit, bryter sig in, sätter sig vid köksbordet och bara, jag ska ta honom, typ. Efter ett tag ringer telefonen då i huset. Valdemar svarar och det är då samma röst som har ringt honom på hotellrummet. Som säger typ, känn dig som hemma. Ta gärna en dusch, du får gärna mata hundarna. Och så bestämmer de att de ska träffas på en färja dagen därpå. Innan Valdemar lämnar det här huset så gömmer han sin privata .38mm pistol i ventilationen. De möts sen på färjan dagen därpå. Mördaren berättar att mordet på Katja var en olyckshändelse och säger precis som olyckshändelsen då Valdemar sköt sin kollega. Han berättar om sin och Katjas relation och säger att de inte hade någon kärleksrelation utan att han var typ som en mentor för henne, en nära vän liksom, som hjälpte och stöttade henne och lärde henne grejer. Och så kommer de överens om att Valdemar då ska kalla in den här mördaren på ett förhör. Och att de senare ska bygga ett case mot pojkvännen Robbie. Innan de skiljs åt så visar mördaren en inspelningsapparat. Han har spelat in hela det här samtalet. Så han har nu bevis mot Valdemar. Som kan liksom visa att han är en fucking dirty cop. Medan Valdemar har ingenting. För att bevisa att mördaren är mördaren. Under den kommande natten så ringer mördaren igen till Valdemars hotellrum. Och erkänner hur mordet gick till. Han berättar då att Katja kom hem till honom strax före midnatt, fredagen den 27 juni. Hon var upprörd och berusad och berättar att hon har fått reda på att hennes bästa vän ligger med hennes kille. Mördaren försöker då trösta henne, typ håller om henne, kysser henne och så. Katja backar undan förvånad och sen så börjar hon skratta och han beskriver det som ett hånskratt. Vilket gör honom rasande så han slår henne, ger henne en örfil liksom. Och när han då ser hennes förakt och skräcken i hennes blick så blir han så rädd för att han ska förlora henne så att han tappar kontrollen och helt enkelt slår ihjäl henne. Och under sin bekännelse typ för Valdemar i telefonen så gråter han. Men de här orden han använder eller typ hur han berättar om det här, det är bara skriker. Äkta psykopat. Dagen därpå då kallas den här mördaren in på förhör. Och allting går bra. Ända tills han säger att han misstänker Robbie och påpekar att Robbie gömmer en .38mm pistol i ventilationen. Alltså samma pistol som då Valdemar har planterat hemma hos mördaren har då mördaren planterat hemma hos Robbie. Valdemar får ett utbrott och skriker och håller på att skickas ut ur rummet. Och då springer han, sätter sig i bilen och kör till Robbies lägenhet. Han ska hitta pistolen före sina kollegor, men det gör han inte. Han blir nästan upptäckt på kuppen. Så den planterade pistolen hittas. Robbie häktas för mordet på sin flickvän. Och strax därefter hittar den lokala polisen en 9 mm sån shell casing. Alltså det som blir kvar när man skjuter en kula. I närheten av platsen där Harry då blev skjuten. Vilket ju inte stämmer överens med den .38mm kula som de hittade under obduktionen. Varsågoda att gissa.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jättesvårt.
Soppa.
Ja, det är jätteinvecklat till att börja med. Så det är svårt att ens reda ut tankarna. Men jag bara börjar med min spontana innan jag glömmer det. Alltså just det här med någon som har den här scenen som utspelar sig när någon försöker liksom hångla upp någon eller liksom göra make a move så och bli nekad och skrattad åt och tappa det. Det har jag sett i någon film eller serie relativt nyligen.
Det hände väl.
Nej, jag, men det kändes ändå så här bekant med allting annat också på något sätt.
Fast jag
så
kände
där fick jag en direkt så här att det här är myt. Bara baserat på det. Jag kommer inte ihåg vad det är från eller vad det är. Och det kanske är som du säger, och det har varit 1000 gånger. Men bara det fick jag så här, det här är någon film eller serie. Det här är en myt.
Jag kände tvärtom att så här, det här hade blivit för invecklat att ha med i en film typ eller en serie att så här, åh, det här med byta vad heter det, skottkula och alltså det kändes som något som man gör i en stressig paniksituation typ där man inte tänker helt klart heller. Men som sagt, det kändes för skulle man ta med allt det här i en film så hade det blivit för rörigt, så kände jag. Så jag kände inte myt, utan jag kände mer mord.
Jag tycker ju att hela storyn är ju upplagd för att vara en film. Mm. Eller ett avsnitt i en serie eller någonting. Just det här att det är en polis som typ sätter dit folk för att han tycker att de borde åka fast.
Ja, precis, typ. Så och riktig rättvisekämpare som man kanske faktiskt ömma med fastän han är lite
precis.
Ful.
Och så här plantera bevis och kollegan kommer på honom och då måste han liksom få bort kollegan för att han vill inte åka dit liksom.
Och att det bara är han som vet vem den riktiga mördaren är och ingen annan, fast han kan inte bevisa det utan för mördaren är smartare än honom och planterar själv bevis och grejer.
Ja, men det känns också som att så här, just i USA, som, alltså man har sett så många dokumentärer och sånt där det, alltså det är så korrupt och liksom det sker så mycket bara inom polisen som är inte okej liksom. Att det är så mycket fuff och fiffel och plantera bevis och det här så har man ju sett 1000 gånger. Så jag kände ännu mer då att så här, det här känns som ett mord.
Ja, och det jag skulle komma fram till var att så här, även om jag tycker att det är upplagt som en film och det är så här spännande, alltså det är så här spännande liksom, man följer hans resa och hans panik och han ska byta ut kulor och han ska göra ditten och datten för att inte bli synad, så fick jag ändå av någon anledning magkänslan av att det har hänt på riktigt. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men det kan mycket väl vara som du sa, Nelly, liksom det här att det är inte första gången man hör talas om poliser som begår brott och av den anledningen inte åker fast för att de är poliser.
Och planterar bevis. Och,
och det är ju väldigt lätt, eller inte lätt kanske, men det är ju lättare för en polis att lyckas ändra på bevis och sådana saker i och med att man har tillgång till, alltså man har nycklar och kommer in på alla ställena. Man vet hur en polisutredning går till. Man vet liksom vad det är man undersöker och hur man undersöker saker. Man har den kunskapen liksom.
Det känns som att det är vanligt att man ser, alltså, ja, men typ i dokumentärer och sånt, att man har liksom missat något i själva, vad heter det, på mordplatsen, eller något har gått snett i utredningen, och då istället för att liksom erkänna det eller så här, så fifflar man till och försöker få det att se ut på ett annat sätt för att man inte ska veta att det är polisen som har begått ett misstag och gjort fel.
Exakt.
Men det kan man ju såklart fånga på i film också.
Jag tänker att det här är för intelligent för att vara en riktig polis. I said it.
Men vad är det som är intelligent egentligen? För att de flesta av de här sakerna kan ju vem som helst lista ut att så här, oj, nu kommer de hitta min kula, då får jag byta ut den. Liksom. Eller så här.
Jo, men hur att veta att du behöver liksom skjuta i ett levande, eller alltså i kött, för att det ska se ut som att den stämmer.
Men han är ju polis. Han är ju mordutredare, så han vet ju att det kollar man ju efter när man tittar på kulor, när man undersöker dem liksom. Jag tänker att det är så här grundkunskaper som de har redan liksom.
Kanske.
Det tänker jag med.
Och också i och med att men den här informationen som vi fick veta som de egentligen inte vet än.
Det tänker jag också är, alltså det kan ju vara men så här, hur mycket kommer fram i förhör och hur mycket vet man sen, alltså jag vet inte. Det känns ju också ganska typiskt att man får många sådana här detaljer genom att det finns en berättelse om det.
Vad menar du?
Att just de här hemligheterna, de här sakerna som bara han vet, som han har upplevt, som ingen annan har sett, som inte har kommit fram än i det som är vår berättelse, att det är sånt som man kan få veta och som kan komma fram av att det berättas i en film eller serie på ett annat sätt.
Ja, eller att det berättas i förhör efterhand.
Jo, men jag tror inte att det är så nu.
Nej, det har jag märkt. Men vi har ju en argumentation, en diskussion.
Men ni är två som tror mord och en som tror myt.
Eller? Ja, jag tror nog mord.
Ja. Det verkar som det.
Verkar som det? Eller vill ni diskutera mer?
Nej, men alltså det är ju också så här, jag blir, i och med att vi har haft den här podden ganska länge och vi har pratat och lyssnat på många olika fall, så känns det som att det är lite för lätt att gissa att det här inte har hänt. Alltså, förstår du Linnea? Att det blir liksom som att man luras med att det är så himla så här sjukt typ. Så då är det en film.
Ja, men jag tycker inte att det är så sjukt. Det var mer bara det typ magkänsla. Och för att jag fick upp verkligen en så här flashback från att jag sett det som men jag tror det.
Men det är ju rätt sjukt att man som polis i mordutredning planterar bevis.
Jo. Men det händer ju, som Nelly säger, sånt händer ju hela tiden. Framförallt kanske i USA, men, eller så är det bara en bild man har, fördomar man har om polisen där, men det känns ändå som någonting som inte är helt otroligt att det ska vara sånt.
Och sen tänker jag också på så här, vilken press man får som mordutredare som hyrs in från någon annat ställe, att man ska liksom lösa det. Ja, man hyrs in och därför sätts det press på en att, men nu ska jag lösa detta liksom som utomstående person i den här lilla stan. Och så blir det kanske inte riktigt som man hade tänkt sig, och då börjar man så här, bara, men fan, jag vill bara få, jag vill liksom att det här ska bli, eller så här, man börjar mer och mer tro på sin egna version av historien och det man tror, så att man börjar plantera bevis för att få det att bli också. Men ni förstår vad jag menar, att man har som press på sig att man ska lösa det, så därför ser man till att det blir löst, även om det kanske inte är den riktiga lösningen,
Eller så kanske det är tvärtom, att man inte har så höga krav när någon hyrs in i ett sånt litet ställe. För de kanske inte ens har en typ polisstation där. Mm. Och då kanske inte kraven blir så höga.
Nej, men jag menar mer hans motiv till att han börjar plantera bevis och sånt är kanske på grund av att han känner press att lösa mordet för att han har blivit inhyrd.
Eller att han kommer undan med det.
Han kanske bara är en jävlig person. Men jag står vid att det är
riktigt. Två mord är en myt. Vi kommer inte bli ense.
Två mord är en myt. Det här är en film.
Nej.
Jag har säkert sett den, den är.
Ja, men vad heter den då?
Insomnia. Det är Christopher Nolans typ tredje film.
Nej, jag har aldrig sett den, men jag har hört mycket om den.
Har du det?
Ja, men just, men det är någon annan. Alltså, ni vet han skådespelaren som han är med i. Den heter någonting Ruby. Han är författare och skriver. Och så finns hon. Han är lite så här kort, rund, glasögon, brun, lite pottfrillaaktig.
Jag har sett den filmen.
Vet inte.
Jag kommer inte ihåg hans
ut. Jag måste visa er en bild, för att jag får upp honom att han typ stryper eller misshandlar någon. Någon kvinna när hon skrattar åt honom och är lite såhär psycho. Men han, det är ju inte han som gör det i den här filmen. Så att, fortsätt berätta om fallet så länge.
Nej, men Insomnia heter filmen. Den kom 2002. Det är Al Pacino i rollen som Valdemar då. Dormer. The Dirty Cop. Och Robin Williams i rollen som mördaren Walter Finch. Det är en remake av den norska filmen med samma namn som kom 1997. Och där är det Stellan Skarsgård som är den här polisen. Och han är alltså en riktigt äcklig person i den norska varianten. I den amerikanska så är det ändå så att typ, han har ändå lite hjärta. Man vet att han ändå vill väl. Men den norska varianten är verkligen så. Han är bara en hemsk, hemsk man. Vill ni veta hur den slutar?
Ja.
Alltså den slutar med, för det är också en lokal polis med, som spelas av, vad heter hon? I Million Dollar Baby. Hilary Swank. Om ni vet.
Nej.
I alla fall, den här lokala polisen då luras till den här mördarens hus. Där han säger att han har mer bevis att överlämna typ. Så kommer hon dit och så ser hon klänningen som den här flickan Katja då hade på sig när hon lämnade sitt hus. Och sen så inser han, mördaren då, att hon har sett det. Han slår henne i huvudet. Typ då kommer Valdemar då dit. Och så blir det världens liksom shootout. Och världens fight. Och Valdemar och mördaren står typ på en båtbrygga med varsitt vapen och skjuter varandra samtidigt. Och i sitt liksom, och så ramlar mördaren då ner i vattnet. Han är helt så söndersprängd. Sen så kommer den här unga, snygga poliskvinnan, lokala poliskvinnan. Och bara så här, jag har hittat den här källcasingen. Jag vet att du planterade bevis. Jag slänger bort den. Jag slänger den i sjön liksom. Och så låtsas liksom ingenting. Och så får din legacy liksom finnas kvar. Och då svarar han, don't lose your way. Och sen så säger han, let me sleep. Och så dör han. Och så står hon liksom kvar där. Och så stoppar hon den här beviset då i fickan. Och så är filmen slut.
Sjukt.
Ja. Inte världens bästa film.
Låter som en jättedålig film.
Men jag har ändå en, någon slags nostalgisk ådra för den här typen av film. Alltså från tidigt 2000-tal. Där det är verkligen så lätt att bara heja på en huvudperson. Mm. Och så finns det den här skurken. Kul att den spelas, skurken spelas av Robin Williams. Obs, det är typ lite roligt när man ändå har sett honom i alla de här komedirollerna.
Ja.
Han var ju en fantastisk...
Han spelar typ alltid en snäll karaktär.
Liksom. Ja. Ja, han var ju en fantastisk skådis. Och
jag gick hade typ hellre sett Stellan alltså.
Ja, men den, jag har sett båda två, båda varianterna. För jag tänkte så här, den norska kanske är lättare att skriva manus på. Men sen så sköt han en hund och då kände jag, nej. Never in my life att jag drar det här.
Usch.
Ja. Och han typ så förgriper sig på kvinnor. Alltså han är verkligen i Stellan-varianten. Han är verkligen en elak man. Och han kommer undan.
Det vill man inte.
Den är supermörk. Men
amerikaner är så jävla duktiga på att romantisera förövare.
Ja, det är de.
Så det är ju så här, de vill att man ska ändå känna med honom.
Ja, exakt.
Nu ska jag visa en bild. Paul Dano heter han. Han var ju också med i nya Batman. Inte och är sett. Liksom skurken där.
Inte sett nya.
Jag känner han. Mycket.
Får jag göra en sån grej.
Just det.
Är det han från Heroes eller något sånt?
Nej, han är med i... Jag kollar lite filmer som han är med i här. Och jag kan inte placera att jag har sett någon av de här filmerna. Att det
är någon så super...
Men han är med i nya Batman då. Och sen är han med i Little Miss Sunshine. There will be Blood, Prisoners, Swiss Army Man.
Prisoners han är med, ja.
Ruby Sparks, The Guilty. Han verkar ändå göra lite såna här seriösa filmer. Så det kan ju vara något sånt. Och sen kommer ju inte se det upp här när man klickar på filmen. Men ja. Men han har ju sånt utseende som ser väldigt snäll ut men kan vara riktigt obehaglig. Men det är nog för att senast jag såg honom var Batman och där är det så. Så det kan vara att han bara tar den platsen i mitt huvud.
Mm.
Men jag hade ändå rätt trots det.
Du hade
det
rätt.
Kan få säga. Fan vad gillar det.
Jag har kämpat kan jag säga med det här manuset. För att jag, när jag hade sett båda de här filmerna och liksom, ni vet, tiden började bli knapp så kände jag så här, fan jag måste få ihop det på något sätt. Måste jag kunna skriva ihop det till någonting man kan ändå köpa. Så jag är superglad att jag lyckades ändå.
Det var också en liten bit av mig efter att ha erfarit att skriva ett eget manus. Att försöka göra någonting som är fiktion till att övertala om att det är verkligt. Alltså att jag misslyckades ju helt på att försöka få såna här liksom, intressanta detaljer som man kan få av en film eller bok att tillhöra storyn utan att sälja in det för mycket.
Det
var jättesvårt och det var typ det jag kände att du kanske lite gjorde nu. Alla de här sakerna som sa, men det här är hemligt nu, men det är bara, nej, hur ska man få veta det? Det måste du ha fått veta genom att du har sett någonting.
Sen så tänkte jag precis som du sa, Moa, så tänkte jag så här, det finns ändå en chans att de tänker det är för simpelt för att vara hittepå. Så det känns ändå som att jag då känns det som att det var värt att jag la ner den lilla extra tiden för ändå fick ihop det.
Ja,
lurifax.
Det har jobbat.
Tackar.
Ja.
Ja, nu det var det.
Ja.
Jag kan tyvärr inte rekommendera någon av de här filmerna. Mm. Men det är klart, om man är ett väldigt stort fan av Christopher Nolan.
Han är ju bra.
Det här är typ den första. Han gjorde två filmer innan, The Following och Memento. Memento, jag vet inte om ni har sett det i den här. Det är en kultklassiker, den spelas liksom baklänges.
Det är kanske den jag tänker att jag ska ha sett.
Ja, det kan det förresten. Vara. Den är så verkligen kan det vara, alltså en sån som många har sett. Man får veta slutet först.
Men det är en sån snubbfilm.
Ja, det är det. Som Fight Club typ. Yep. Samma kategori av killar som gillar den. Men den här är liksom, man märker...
inte Big Dick.
Nej.
Man märker att han kör många av sina, det som sen blir hans liksom klassiska grejer. Det här med att kampen mot de andra, försöka hitta, försöka hinna, försöka så. Och så misslyckandena.
Det är ju spännande med sådana filmer, visst, tycker jag med.
Ja.
Men jag bara tänkte på det att det är som Moa säger, det är inte Big Dick Energy-film. Men han Paul Dano som jag tog upp, den Ruby Sparks. Ja. Om en snubbe gillar den filmen, det är ganska Big Dick Energy. Men det är faktiskt en väldigt bra film.
Den måste jag ju se, känner jag nu.
Den har jag sett. Jag tror vi såg den
ihop. Jag har sett den flera gånger. Jag tycker den är väldigt så pass bra.
Kul. Jag ska lägga
till den. Jag tyckte den var lite för att se den.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är för seg för dig, Rebecca.
Okej, ja, det blir
inget. Jag tror inte det. Jag gillar det.
Men Rebecca är väldigt känslig för sega filmer, men jag ger ett försök. Men jag har för mig, nu var det väldigt länge sedan jag såg den, så man kanske inte borde lita helt och hållet på mina ord heller, men jag har för mig att den var jävligt seg och så här väldigt, den är väldigt drama liksom. Så en seg dramafilm.
Nej, fast det är den inte. Då har minst du fel.
Okej, det gör jag kanske. Men det är så jag minns det i alla fall.
Det är ju liksom en komedi typ, fast med, alltså typ thriller-komedi skulle jag typ kalla det. För att den är weird som fan. Men den blir ju komisk. Mm. Ja, därför.
Mm. Spännande.
Mm. Det är en författare som skriver om en tjej. Och sen så finns hon där ändå.
Aha.
Mm. Men nu börjar jag bli väldigt stressad.
Jag med.
Ja. Vi säger tack och ja.
Tack och ja.
Vi hörs nästa vecka igen.
Ja, vi får se vilka som är med då.
Och vad står på eran inne- och utelista?
Ja.
Stopp med mord, ta hand om mord och jord.
Ja, mycket bra. Puss och kram, hej.
Hej.